Det känns inte som så länge sedan vi satt och presenterade avsnitt som var numrerade med entaliga primtal. Så på många sätt är det lite märkligt att säga hej och välkommen till avsnitt 114 av Obiter Dictum, podcasten där vi försöker se det höga i det låga. Det är förresten en tagline som jag gillar men som vi lyckats vaska lite under åren som gått, känns det som.
Men 114, är det ett primtal?
Nej. Men det är ett högt tal.
Ja, men som att du var inne på och började prata om att vi liksom körde de låga primtalen.
Ja, men du vet, det här är avsnitt 9. Ja, primtal. Så lätt kunde det låta. Det låter ungefär likadant fortfarande. För det är jag som pratar här, heter Billy Rimgard. Och han som sätter allting i sin rätta kontext, det är Tobias Nordström.
Försöker i alla fall.
Så mycket har inte förändrat.
Vi missade, det var ju primtal förra veckan. Det nämnde vi inte ens. Det känns som att vi har släppt det i spåret.
Vi har vaskat det precis som vår fina tagline. Det höga i det låga. Ja. Jag känner för att återuppliva den. Den är bra för vår branding.
Ja, eller? Alltså det är en ganska bra sägning. Men jag vet inte, det känns som att vi egentligen kanske är det låga i det låga på något vis.
Ambitionsnivån är ständigt fallande.
Ja. Vad heter det? Hur har din vecka varit? Var du sorgsen över att höra om Lou Reeds plötsliga bortgång?
Ja, alltså jag har inte sån jättestor liksom personligt förhållande så till honom. Respekt, absolut.
Men du har inte det. Du har inte haft en Lou Reed period eller?
Nej, inte riktigt. Däremot, ja. Det här är, jag kom på en sak. Får jag berätta en grej om Lou Reed?
Ja, visst.
Alltså alla vet ju hur tjurig han var mot journalister, typ så här, eller mot folk snarare, mot människor.
Mot världen.
Ja, precis. Jag tror att det var Anders Locko som skulle göra någon intervju och han ställde en massa så här kontrollfrågor innan för att se om Locko var att räkna med, du vet, gamla bluesgubbar och sånt. Men liksom, det var inte bara journalister utan det var ju folk i allmänhet, och var någon gång i början av 90-talet så skulle han komma till Sverige och skivbolaget var så här, fan, ingen ville ta i det där pressbesöket för att de visste att det var baggerineri liksom. Och då var det en snubbe, jag vågar inte namnge här.
Kan du ge ett kodnamn för finsmakarna så att finsmakarna kan så här, hintas om vem det är?
Nej. Alltså jag tror inte det är ingen som är känd så. Ingen stor känd skivbolagsperson så. Vi kan kalla det för
Dr. Moreau.
Nej, men Pelle säger vi.
Pelle. Gud. Ja.
Nej, men den personen Pelle pluggade på typ Handels eller något sånt där. Var väl inte jätteintresserad av musik så, utan var liksom gjorde praktik på skivbolaget eller hade någon tjänst liksom administrativ tjänst så, mest för att lära sig branschen. Åker på att så här, okej, Lou Reed kommer imorgon. Du får ansvara för det artistbesöket så här. Det är enkelt, hämta honom på hotellet, kör till presskonferens och sen när han liksom är klar med pressmötet så åker du tillbaka till hotellet med honom, och det kommer vara jättelätt för att han vill aldrig göra någonting. Han vill bara gå upp och sitta på sitt rum, så att du behöver liksom inte bry dig. Mm. Ja, perfekt. Dagen rullar på. Det är liksom Lou Reed, tyst låter han sur. Men träffar journalister, allt går bra, de åker tillbaka till Grand Hotel. Och Pelle säger då så här, ja, men trevligt att ses, så ha det bra. Så här. Och Lou Reed bara, vadå, vad ska du? Jag vill dricka drinkar. Och han bara, okej, typ. Så de går in och sätter sig i baren och börjar dricka drinkar och har oerhört svårt att hitta någonting att prata om eftersom Pelle inte liksom alls musiken liksom kunskap nördig som Lou Reed, och men det är liksom det fanns inget möte där. Men sen upptäcker de plötsligt en kontaktyta som funkar. Det är nämligen så här, båda är extremt intresserade av skräckfilm. Mm-hmm. Så de sitter där och pratar och då börjar ju Pelle liksom med någon drink innanför västen känna att fan, det här går ju bra. Och liksom, de sitter och snackar där. Och plötsligt så kläcker han ur sig att vet du vad jag har precis hämtat ut från posten och ligger hemma? Så här. Det är Aliens Special Edition. Det var väl någon så här import VHS då, som precis kommit. Uh-huh. Och Lou Reed bara tystnar, ställer ner drinken och bara, var bor du? Han bara, alltså det är långt härifrån. Han bara, ring en taxi. Så de tar en taxi från Grand Hotel till en jävla studentlya ute i Gubbängen och sitter där och tittar på Aliens Special Edition på någon sån liten 18-tums TV. Och dagen efter så kommer Lou Reed upp på skivbolaget, skiner som en sol och så här tackar för besöket och åker därifrån. Och alla bara, vad fan, vad gjorde du liksom?
Det är också kul att det var så Aliens Special Edition. Alltså man tänkte sig, jag tänkte mig att det skulle vara någon så här halvobskyr italiensk Dario Argento-film eller någonting för att Lou Reed skulle gå igång. Men det räckte tydligen med en Cameron-rulle liksom.
Ja, men den var ju helt ny då, den Director's Cut-grejen liksom. Den hade ju inte... han hade inte sett den. Men jag gillar den storyn. Jag tycker det ger... Det ger en klädsam, vad ska man säga... Jag menar den här sura heroin-rockfarbron som bara så här är i krig med världen. Jag tycker att den här storyn ger en nyans.
Ja, men alltså han verkar ju rätt svår onekligen, men alltså jag läste en jag kommer inte ihåg vad det var nu, men typ så minnesruna över honom där en journalist skrev om hur första gången hon träffade Lou Reed var på någon slags så här, vad heter det, välgörenhetsgala. Där han liksom då var gäst helt enkelt. Och hon gjorde någon form av bevakning av den här galan. Och du vet, intervjuade kändisar som var där och bla bla bla. Och då ser jag då att Lou Reed står vid den här buffén. Och går fram till honom och säger ett sånt... excuse me Mr. Reed, you have time for a few questions. Och han liksom tittar på henne och säger bara fuck off. Och varpå hon skrev en text om just det dagen efter om vilket asshole Lou Reed var. Och sen då, nu berättar hon om då precis efter han hade gått bort att hon antagligen har gjort en sista intervjun med honom. För bara några dagar innan, 3-4 dagar innan, så intervjuade hon honom om tai chi. Som han då tydligen var otroligt, otroligt inne på. Hon intervjuade någon sån här tai chi-mästare i New York. Som då hade Lou Reed som någon form av såhär, elev. Och blev då tipsad om liksom, att Lou Reed är jävligt inne på den här tai chi-mästaren. Så hon liksom ringde upp Lou Reed och då var han såhär kvittrande glad och liksom såhär, pratade i liksom, liksom en halvtimme om tai chi och hans eget förhållande till liksom, tai chi och sa att det var liksom bara ringa om hon hade några mer frågor. Och så. Och då hade hon teorin om att såhär, Lou Reed var egentligen liksom inget as. Han var bara så här, Lou Reed tyckte bara inte om att prata om Lou Reed. Alltså för att det enda alla journalister alltid ville prata om honom om var liksom Lou Reed. Att han skulle liksom beskriva de här myterna om sig själv eller liksom vara en sån leveransmaskin. Men och han gillade inte det. Men när han däremot fick prata om någonting som han var intresserad av på riktigt, då var det liksom inga problem egentligen.
Nej.
Jag gillar den bilden på något sätt.
Absolut. Och jag kan tänka mig att det är så. Jag menar, det fattar man ju. Att det blir jäkligt jobbigt efter ett tag.
Ja, men och speciellt också om man är så... Om man ses som en sån färggrann figur som Lou Reed gjordes, så liksom... Så tröttnar man nog ganska snabbt på att leva upp till den myten om sig själv gång efter annan liksom. Och man vill nog släppa det lite grann. Men däremot, alltså det jag gillar med Lou Reed var på något sätt att han gav, vi ska inte prata jättemycket om honom, men han gav liksom, han lärde på något sätt världen att man inte behöver vara en bra människa, om man ska säga. att man är okej, även ifall man är liksom otrevlig, har dåliga vanor, är liksom... Ja, det finns även det här klippet när han pratar om Sverige. När han pratar om att så här, Sverige verkar vara ett samhälle där liksom där folk skäller på varandra om de inte tar ut soporna, eller liksom om någon får en hjärtattack så stannar alla och hjälper den personen, och liksom så här, folk sköter sitt jobb och staten, det finns ingen korruption i staten och bla. Och han sa att det skrämde honom ut av helvete. Alltså han ska aldrig vilja leva i ett samhälle som var som Sverige där saker och ting fungerade, för att det liksom, det var på något sätt, var det döden för honom liksom. Han föredrog samhällen som New York, som det liksom haltar fram lite grann istället.
Oh, jag är så med på det. Vi kan utveckla det jag känner att jag har en stor tes kring detta. Men den ska vi absolut inte ta nu. Då kommer vi aldrig okay. loss.
okay.
Jag vet inte om det fastnade på bandet, men medan du pratade här nyss så rasslar det till här i bakgrunden och sen knackade någon. Och det är för att jag har varit så extremt strategisk här på torsdagskvällen när det är Halloween att jag skruvat bort ringklockan. Så vi ägde dem. Vi ägde dem.
Jag kopplade inte ens rätt, alltså Halloween och att folk skulle ringa på dörren.
Nej, men jag tänkte så här, det kommer säkert
du,
någon.
Du tänkte så här, inga jävla unga ska in här och få godis.
Ja, för då hade det blivit så jobbigt med när det blir klipp och sånt.
Men alltså, varför vägrar du barnen Halloween-godis? Barnen, alltså det är ganska sent på kvällen när vi spelar in där. Är de ute och trick-or-treatar fortfarande, tror du?
Vi får väl se om det smäller här mot rutorna snart. Det kanske går igenom på bandet. Nej, alltså det var mest för att jag inte ville ha... jag tänkte, tänk om vi är inne i värsta flowet. Nu kanske vi inte var det. Men tänk om vi hade varit inne i värsta flowet och blivit avbrutna av någon som kommer att tycka godis. Och sen mest måste jag erkänna att det är för att det är lite pinsamt. Jag har verkligen inget godis hemma. Så att de... De ska lottlösa härifrån, och då tycker jag det är bättre att de kan vara besvikna över en som inte öppnar istället.
Har du någonsin klätt ut dig på Halloween?
Nej.
Aldrig?
Alltså Halloween är ju ett extremt nytt påfund liksom.
Jo, det är sant, det är sant.
Jag menar, den här helgen när jag var barn, då var ju det bara en astråkig helg där man åkte ner till en kyrkogård och sen fikade hemma hos någon gammal släkting. Alltså,
var du ung till och med på den tiden när man inte spelade såhär, populär musik på radion ens? Utan det skulle vara sorglig musik på radion?
Nej, det har jag inget minne av.
Ja, mina föräldrar har pratat om att när de var unga så var det då liksom... ingen bra musik på radion, utan bara såhär, liksom, sorge. Om man då snackar om Alla helgorna liksom.
Mm. Nej, men jag har väl varit inbjuden några gånger till maskerader. Jag har varit ganska dålig på det. Jag tror jag skulle vara mycket bättre idag kanske. Men du vet, men
lite trygg i dig själv.
Ja, exakt. Jag skulle kunna spåra ur lite och bara så här skaka av det, men jag har nog varit för feg tidigare, tror jag.
Alltså jag känner att om man liksom ska klä ut sig, så vill man ju, alltså man vill ha en sån otroligt bra idé för att det ska vara värt det på något sätt. Min favorit, jag kanske har nämnt det förut, det är ju Teknoduon Matmos, som den ena klädde ut sig till en handväska och den andra till Pappa Smurf, och sen tillsammans då så var de, vad heter James Brown låten Papa's Got a Brand New Bag. det är den nivån man måste ligga på för att det ska liksom funka.
Ja, varför inte? Det är ju... Det är extremt smart, extremt långsökt också.
Ja, men på ett väldigt roligt sätt. På något, ja. Jag gillar det som fan.
Men Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, postade ju alldeles nyligen här, när vi spelar in det alldeles nyligen. Fantastisk bild, han ligger utklädd till en hummer i ett badkar.
Jag var väldigt oklart, varför är han en hummer? Alltså det...
Ja, han har också blivit lite mer trygg i sig själv kanske. Ja,
verkligen, verkligen. Det känns som att han har liksom någon så här, nästan en second coming med att han har gift sig nyligen. Han verkar så jävla euforisk på något sätt. Det kom ju ett klipp som hans fru filmade för några månader sedan. Där han, alltså jag är helt övertygad om att han är pårökt på något sätt. När han ska visa the take, the double take och the triple take. Som är otroligt spaceat på något sätt. Och fnissigt liksom. Han verkar må väldigt bra, Patrick Stewart. Det är härligt.
Nog om Lou Reed och Halloween, tycker jag.
Och Patrick Stewart kanske.
Och eller? Patrick Stewart. Ja. Vi fick ett mejl från Carl Orr. Förlåt, Orr heter han nog. Men jag tyckte det var så roligt. Namnet Orr, med tanke på vad han mejlade om. Han mejlade nämligen om EVE Online. Och jag tänkte ju direkt på Malm. Att det var väldigt roligt om han hade hetat Orr. Mm. vi har ju pratat om EVE Online och kritiserat det för att vara ett spreadsheet-spel. Där man måste liksom ägna större delen av sin tid i Excel. Carl skriver ett långt, långt utförligt mejl och förklarar lite om det här. Att ja, det är en gammal myt som lever kvar. För nu mera finns det såklart program och utilities, apps för att göra de här uträkningarna. Så man behöver inte sitta så mycket med manuella spreadsheets. Och det handlar framförallt om...
Men jag skulle hävda att det är fortfarande en jävligt bra sägning. Att det är ett spel som utspelar sig i Excel-dokument.
Ja,
det är otroligt illustrativt ändå för vad det är för sorts spel.
Definitivt. Men grejen med de här Excel-arken förklarar han, är att det tar fram kostnaden för att bygga de stora transportskeppen och vilken malm man ska utvinna. liksom för att få olika mineraler och antal till de här skeppen då. Så och sen stridsmomentet också, så är det viktigt att räkna.
Jag gillar ändå att det finns en sån starkt teoretisk dimension i det. Väldigt lockande.
Får jag säga emot dig där? Ja och nej. Alltså jag kan gilla det i en så här, sammanhang som EVE Online, som är stort och liksom där, om man ska tänka realism, så här, okej, nu har vi de här den här världen där de här grejerna gäller. I en riktig värld där det hade skett, så hade såklart att folk hade suttit och räknat på så här, nu ska vi möta den här fienden, hur ska jag då exakt utrusta mitt skepp för att ha en bra chans att vinna. Självklart hade de suttit och räknat på det, så att man kan argumentera för att det funkar jättebra i EVE. Problemet är så här, och det gäller ju de flesta spel faktiskt, där man möter varandra mot så här, alltså två spelare möter varandra i någon slags strategigrej. Jag spelade rätt mycket Age of Empires förut, Age of Empires 2, mot en god vän. Och vi kunde sitta i så här 3 timmars battles där vi byggde stora baser och sånt där. Så tänkte jag att jag skulle bli lite bättre på Age of Empires. Så jag kollade lite så här forum och började läsa på. Och problemet var att det dödade mitt spel totalt. För alla de där, det var skrivet av folk som körde liksom i ligor och sånt. Och de har ju brutit ner då hela den här fina historieförankringen har de brutit ner i matte, så att det har blivit schack. Att så här, exakt på sekund 23 så ska du skicka en på att hugga ved. Det betyder att på sekund 26 så har du tillräckligt med trä för att bygga din första knight. Bygg den och skicka den till fiendens by. Alltså du vet, det var verkligen så här, ja, men som en jävla schacköppning liksom.
Ja, men det är man har rationaliserat bort all charm i princip, menar
jag. Ja, precis. All handlingsstämning och sånt som jag gillar är liksom bortplockat till så här ren krass matte. Det var folk som så här hade suttit och testat så här unit mot unit, en mot en då, så här. Vad händer om jag tar turkarnas krut, eller ja, jag kommer inte ihåg vad de heter. Alla. Man spelar ju olika folkslag liksom. Vad händer om jag tar en riddare från det här och ställer mot ett kavalleri från de här? Och så sitter de och räknar på liksom.
Men det är väl samma sak som klassiska hitpoints, eller om man ska säga. Alltså det är bara det att man måste liksom ta sig igenom hela systemet för att fundera ut vad allt är värt liksom.
Exakt.
Men jag gillar, alltså det blir en väldigt lång lärningskurva ändå när det här systemet, det här avancerade upplägget krävs. Så jag gillar det. Alltså Tetris mantrat där, a minute to learn, a lifetime to master. Det är en tanke jag tycker väldigt mycket om när det kommer till spel. För då, det blir någon slags bra nivå i spelandet. Alltså man kan doppa tåna lite i vattnet och känna på ett spel, men man kan även bara förloras i en värld som man liksom aldrig kommer behärska till fullo i princip.
Det upplevde jag väldigt mycket under tiden när jag spelade Counter-Strike oerhört intensivt. För Counter-Strike, det är ju liksom väldigt små kartor med väldigt enkla mål. Du ska liksom plantera bomben, du ska ta dig från punkt A till punkt B, och det är ganska kort sträcka, du har inte så stor valmöjlighet, och det kan ju ses som begränsande till en början kanske, eller att det inte ser lika spaceat ut som de stora Battlefield liksom 64 spelar online samtidigt på gigantiska kartor grejen. Men det jag gillar med Counter-Strike, det var det att alltså sen förutsättningarna är extremt enkla, men inom de förutsättningarna så finns det små detaljer och knep och timing att putsa på i evighet för att få det att sitta liksom på ett bra sätt.
Ja, jag fastnade rörlig för Counter-Strike, men ett annat sånt spel som verkligen handlar om att nöta, som jag spelade mycket online i min ungdom, var ju Quake. Och det var ju också så här, alltså där var det ju, satt ju väldigt mycket i handleden, satt det. Alltså, det hängde på att man rörde handleden med millimeter precision vid rätt tillfälle för att liksom man skulle vinna. Och jag tycker om det. Det är som såhär, King of Kong-människor som bara sitter och övar in tills det sitter i ryggmärgen. Det är vackert på något sätt. Kan vi landa lite snabbt också i, det var ju den här stormen i veckan här. Hade du liksom bunkrat upp? Intog du rollen som prepper?
Nej, jag gjorde inte det. Jag låg lågt faktiskt.
Jag såg lite folk på Twitter som var lite ruttna på att människor som gnällde över att stormen inte var tillräckligt kraftfull. Alltså, ja, men människor som tyckte det var lite kittlande med stormen. Och det är lätt att svepas med i hela den grejen. Men alltså, får man tycka det? Alltså, det är ändå så här människor som kan bli av med sina hem etc.
Oh, det där är ju så himla svårt. För grejen är så här att jag det är klart att om man sitter och är typ driver upp.
Det är ett väldigt privilegierat perspektiv att tänka, oh vad mysigt att,
ja, att det är inte lika mysigt för den som driver upp så här skog och får så här 2 års arbete.
Ja, eller förstört. Den som är hemlös liksom.
Ja. Så är det ju. Jag vet inte, jag är inte en sån som sitter och vill att det ska blåsa mer eller att så här, det här var mesigt, bla bla bla. Däremot så tycker jag ju att man kan inte alltid vara allvarlig kring allting. Alltså så här, man får också ta det lite för vad det är. Så här.
Jag brukar hålla igen lite grann när jag är här på hemmaplan så att säga. Men till exempel när det var Hurricane Sandy, det följer jag ju med stor fascination så att säga.
Och Katrina, du bara blås mer.
Nej, men det handlar inte så mycket om alltså den att man vill att det ska vara mer destruktivt. Det handlar mer bara om att så här ställas på ett lagom tillbörligt avstånd inför the awe of nature på något vis. Mm. Och se hur den här liksom den här civilisationen smulas sönder lite grann. Alltså, det handlar ju inte så mycket om liksom hemlösa eller utsatta människor och deras situation, utan det som är intressant är ju liksom de gigantiska strömavbrotten på Manhattan och så vidare. När den så här, hypermoderniteten fallerar. Det är det som är kittlande.
När man ställs inför ett faktum att så här, okay, det här sker, vi kan inte göra någonting åt det här sker, då Nej. Kan man ta ett steg tillbaka och betrakta det som ett experiment, menar du?
Ja, eller, och liksom ja. Att när det moderna samhällets modus operandi stannar, så finns något väldigt så här, intressant där. Vårt samhälle är liksom uppbyggt på ett system som är konstruerat för att bara fortsätta på något vis. Och när det inte gör det så sker någonting väldigt så här, ja, men konstigt, rudimentärt men konstigt.
Det, jag pratade ju för typ ett år sedan om boken The Last Policeman som handlade om en mordutredning i ett samhälle som totalt håller på att falla ihop därför att det står klart att en asteroid kommer krocka med jorden om 8 månader, så folk har börjat köra sina bucket lists och sånt. Jag håller på med uppföljaren nu, Countdown City heter den. Och vi är ännu närmare att asteroiden ska krocka. Och han, jag kommer inte ihåg vad han heter, författaren till det. Men han jobbar väldigt intressant med alltså just det här, sånt man tar för givet. Alltså så här vatten om det finns färskvatten eller inte i kranen exempelvis. Vilket gör ibland, ibland inte. Mm. Det är liksom så här... därför att ett av hans temat i boken, eller böckerna, det är ju det här varför folk fortsätter göra saker fast det inte finns någon framtidsutsikt i dem. Men just de där grundläggande sakerna bortser man ofta ifrån i zombieapokalypser och så vidare. Just så här färskvatten och ja, men väldigt så här basic saker. Att det är så här, oj, det finns fortfarande vägar att åka på 2 år efter zombieapokalypsen. Men vänta nu, skulle inte kärlen och växtligheten bara ha tagit över redan? Ja, men ja, sådana saker.
Allting som visar det moderna samhällets fragilitet är ju kittlande.
Det var fruktansvärt.
Ja. Vi kommer aldrig att glömma henne. Men det är över nu.
Jag vet inte om det är så.
Hon är borta, Mina. Hon har frid nu.
Ursäkta mig. Jag vill ju ogärna störa.
Dr. van Helsing, ni stör aldrig.
Vi måste träffas. Ni, Miss Mina, Mr. Hornwood, Dr. Seward. Och vi måste träffas redan ikväll.
Dr. van Helsing, jag förstår vad ni menar. Jag har förstått allt ni har sagt om Dracula. Han finns här, det är han som sprider pesten. Men
Kan vi inte av hänsyn till de sörjande vänta med detta möte?
Mr. Harker, jag förstår hur ni känner. Men tro mig, det kan inte vänta. Och låt mig förvarna er. Ni har ännu inte sett det värsta.
Dr. Van Helsing. Van Helsing.
Vi förklarade ju i början av säsongen varför vi inte vill prata om tv-serier, nya tv-serier så mycket. Det är för att det är svårt att veta vilka som fastnar när de kastas mot den hårda väggen. Som är tittarsiffror förlorar mig i metaforer igen. Skitsamma.
NBC... Det är jättehärligt tycker jag när du förlorar i metaforer.
Ja, det är... jag har 90% i grundchans på att göra. Lagom till Halloween-helgen här så har ju NBC haft premiär för sin nya serie Dracula. Och den föranleder ändå en diskussion som vi tar trots att vi inte ska prata om nya tv-serier. Dracula hade helt okej tittarsiffror för fredagsslotten klockan 10. Men manusförfattarna har gått bananas med handlingen, tycker jag. Jag lägger in en liten värdering där. Du får säga emot sen om du inte håller med. Mm. Det är nämligen så att Abraham van Helsing och Dracula jobbar tillsammans för att sänka något slags New Order... New World Order, Illuminati.
Jag ska säga också, i manusen så står det efter tillsammans är det 3 utropstecken.
Ja, precis. Jag skrev det i chock. När
jag... ja. Nej, jag skulle inte säga chock. Nej, det är så här, avsmak är det skrivet med.
Ja, men det här Illuminati-sällskapet heter typ Order of the Dragon eller någonting. Och var en gång i världen den som dödade Draculas fru. Vad är det, 1452? Är det det? Ja, skitsamma. Nu, jag tar det från huvudet här. Ja. Men det är också så här, den organisationen som i nutid då har dödat Van Helsings familj. Och jag känner så här... Alltså,
ja. Kan du inte göra det här med produktrösten istället?
För då måste det finnas en produkt i.
Det är okej att jobba med grundmaterialet hur man vill. Allt är öppet, det är postmodernt.
Är det okej? Okay? Det tycker ju inte du.
Nej, men Bror Duktig påpekade det när jag har suckat.
Så det är jag som kommer få Bror Duktig här. Skitsamma, fortsätt nu. Hur känner du? Lätta ditt hjärta.
Funderingen jag har, det är så här, i en tid av reboots och omtolkningar så får vi ju stå ut med lite vad som helst. Liksom. Och ibland blir det bra, ibland så blir det lite konstigt. Men jag känner så här, är det verkligen okej att göra precis vad som helst med stoffet som man utgår ifrån? Jag tänker så här, evighetslång fiendeskap som den mellan Van Helsing och Dracula, är inte den helig?
Om vi börjar i den här då, om man säger att, nu är det här en tv-serie, om man säger att det här vore någonting mer obskyrt, vi säger att det här är en vad heter det, som Dickens skrev, en följetong som publiceras på en blogg, hade du haft samma problem med det då?
Nej, det hade jag inte haft.
Så det finns någonting här i formen som skaver i dig?
Ja, jag tänker snarare så att det finns någonting. Vissa berättelser har liksom en sån historia och sån tyngd att det blir mycket svårare när man är inne och petar i dem. Jag tänker om man skulle liksom sätta upp Macbeth och så här, Lady Macbeth var, ja men du vet, jobba med välgörenhet och vara jättesnäll. Så här. Det skulle ju liksom inte funka, för Lady Macbeths liksom, alltså hennes grej är ju halva pjäsen, lite så.
Fast jag ställer frågan handlar också om att jag tror att det finns... Anledningen till att man känner sig skeptisk handlar också om någonting som jag tycker är ganska viktigt. Och det är det att alltså antingen så kan man ta de här beståndsdelarna i den här historien som redan finns och använda dem på ett helt annorlunda sätt än som de har tänkt att göras och berätta någonting nytt. Eller så kan man ta de här beståndsdelarna och berätta någonting helt nytt. Och så den enda anledningen till att man använder de här namnen och det är för att det är etablerade varumärken och det är en etablerad franchise. Och när liksom ett mediekonglomerat som NBC, som är liksom Warner Bros. Eller något sånt där tror jag, ja, skitsamma. När de liksom plockar upp Dracula och gör en helt ny grej på det, så är det lättare att läsa det som... att man så här utnyttjar Dracula mot om det hade varit någon form av smalare form i vilken den här berättelsen tog form. Ja, men så, som en blogg som skriver en följetong. Till och med alltså, en sån inte ens perifer sak som en serietidning tror jag det känns mer okej. Okay. Därför att då känns det som att det görs med en respekt för källmaterialet på ett helt annat sätt.
Mm.
Här är det snarare att man utnyttjar källmaterialet för att locka in så här, ja, men människor som tänker att Van Helsing, Dracula, det låter ju bekant liksom.
Ja, men visst, du är något på spåren där. För jag känner att i tv-serien Grimm, som tar avstamp i bröderna Grimms sagor och sen gör dem till modern, vad ska man säga, skräck eller spänning. Där görs det ju med en betydligt ömmare hand någonstans. Det är en så här omtolkning. Det är en,
men kan inte det också handla om att du är lite Dracula-puritan?
Fast jag är inte så jävla Dracula-puritan. Alltså. Jag tycker det är en fantastisk bok och jag älskar Francis Ford Coppolas tolkning, som ju också faktiskt liksom
tar sig väldigt, friheter.
Den tar väldigt stora friheter. Men den gör det ändå inom någon slags ramar som känns mer okej. Okay. Alltså så här, det är så himla svårt att förklara. Just nu så är ju Dramatens uppsättning av Wojciech är ju hyllad för tillfället.
Mm. Mm.
Och jag såg en uppsättning på Elverket 2003, där Wojciech var så här självmordsbombare med tickande bälte innanför västen.
Gud vad det kändes här, DI på något sätt. Alltså, just kombinationen Wojciech, självmordsbombare. Det kändes otroligt så... Ja, men någon dramastudent som skrev det tänkte att fan vad det här är edgy liksom.
Ja, just 2003 var ju det också så extremt samtida.
Ja,
så nära 2001. Men grejen är då, jag har ju ingen koppling, alltså jag är ingen Georg Büchner-puritan som liksom anser mig ha facit till Wojciech. Så att där, jag kanske, det blev lite så här, man beskriven på näsan. Det hade varit mycket snyggare att göra vissa saker så här, lite mer subtila. Men jag kommer ihåg att den i recensionen då, har jag för mig att den i alla fall fick utstå en del spott och spe på grund av just det här självmordsbombar-grejen.
Men jag skulle säga att alltså just teatern är ett sånt exempel som stödjer min tes lite grann i det att där har det liksom alltid varit kutym att plocka upp de här gamla historierna och hela tiden berätta. Alltså de gamla dramerna ses ofta som allmänmänskliga och universella i det de berättar på något vis. Så därmed så kan de så här berättas om igen. Och alla då som liksom utbildas inom drama läser de här sakerna och känner liksom att de vill berätta de här med sin röst och föra in sina tankar och idéer på ämnet liksom. Och där är liksom där är serietidningsvärlden exakt likadan. Jag tänker att så här, ja, men det finns en anledning till att så här, Superman, Batman och The Flash och liksom alla de stora superhjältarna bara återkommer om och om igen men berättas på liksom otaliga sätt. De hinner vara så väldigt mycket olika karaktärer därför att så här, varje ny generation som kommer vill berätta Batman eller Stålmannen eller vem det nu är på det sättet de känner att hen ger dem en röst på liksom.
Fast där har ju också finns ju också en alltså nu när vi filmatiserar superhjältarna när det har liksom blivit tekniskt möjligt att göra dem rättvisa på film. Då har det ändå gått redan 50 år av folk som efter upphovspersonen har omtolkat dem och i olika alltså i serievärlden så har ju tecknare och berättare hela tiden byts ut och folk har tagit sig friheter.
Exakt, det är det jag menar. Alltså att så här, men liksom när en ny generation kommer till DC, det är inte så att de vill uppfinna en ny superhjälte. Det händer ju det också titt som tätt. Men alltså, folk älskar ju, vill ju nå en status i serieförfattarvärlden där man får liksom axla det liksom ansvaret som är att skriva en Superman eller en Action Comics och så vidare. För att det på något sätt... Ja, men det är fantastiskt att få använda sin manusröst till en sån legend på något sätt. Och det, alltså Shakespeare är väl typ exemplet, alltså man sätter upp Hamlet om och om igen för att man kan alltid göra det på sitt sätt, känner man.
Ja, men typ som alltså Shakespeare är en sån bra exempel, mossigt men bra, för det är så mycket som vi anser som typ klassiker, alltså så här West Side Story typ, som är Romeo och Julia rakt av, för att den den funkar så bra. Men...
Men det är också, alltså, nästan i princip alla sådana historier om omöjlig kärlek kan ju på ett sätt sägas vara Romeo och Julia-historier. Alltså, det, där har det ju blivit så att ett gäng verk som var tidiga och berättade en historia som många tycker om att berätta blir liksom patient zero på något sätt. Mm. Mm. Och där, alltså, visst, Dracula och Van Helsing täcker inte riktigt in patient zero-kravet på något sätt, för att de är ganska unika ändå. Men det finns ju samtidigt, om man ser till exempel vampyrer som en sån avart från Dracula, så har ju den aspekten gjorts i otaliga versioner och görs fortfarande i liksom olika tolkningar.
Ja, absolut, och det är ju lugnt. Men tänk dig så här, Superman och Lex Luthor, nu håller jag på att försäga mig för det här har säkert skett, men att de är så här kompisar och slåss mot någonting annat.
Ja, det har hänt.
Det har hänt många gånger förstås.
Ja, ja. Ja.
Fan. Jag känner att jag, det hände väldigt mycket i den meningen där. Jag outade mig som inte så påläst.
Nej, men det är lugnt. Jag har ju tagit på mig Superman-manteln, eller vad man ska säga, i den här duon. Så du, där får du ju, du kan ju stoltsera med din okunskap.
Ja.
Du vet ju däremot mycket mer om Dracula än vad jag gör. Men alltså, men var går gränsen då? För i och med att du på något sätt känner att Dracula har gått över den, så måste det ju finnas ett skede där det går från att inte vara okej till att det blir okej, eller?
Om Van Helsing hade jobbat för den här Illuminati-orden,
uh-huh,
så hade det funkat.
Så det är just...
Alltså det blir lite så här, det blir lite pajigt när liksom så här, Van Helsing har tagit dit Dracula med ett mål, nämligen att de tillsammans ska förgöra den här organisationen som de båda kämpar, liksom har en personlig horn i sidan på liksom.
Men är de liksom, jag har inte hunnit titta på avsnittet, men är de vänner eller är de bara så här fiendens fiende upplägget på något sätt?
Nej, men vänner skulle jag säga. Eller okay. Liksom det finns inte, ja. Alltså de är ju verkligen partners in crime, eller men on a mission. Mm. Så.
Nej, men för det jag tänker att, alltså i min värld i alla fall, om man till exempel vill berätta fortsättningen om Dracula och Van Helsing, om man bara ger dem ett gemensamt hot som är stort nog, så jag vet inte, finns det några problem med att de så här, sluter samman?
Så tanken i Dracula är ju att Dracula är ju hotet med stort H som är större än allt annat, och Van Helsing är liksom en av få som vet hur man bekämpar det.
Och, och det får man inte lämna, eller?
Man får ju lämna det. Men jag tycker att sen någonstans, man skulle ju lätt kunna byta ut alla namn i NBC's Dracula och få den att funka som en egen berättelse.
Mm.
Snarare än liksom, ja, att bara rida på ett bra varumärke. Så.
Den här Van Helsing-filmen med Hugh Jackman, vad tycker du om den? på tal om att ta sig lite friheter, menar jag.
League of Extraordinary Gentlemen.
Ja, den är ju också.
Filmen. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns ju stora problem med det också. Att Mina Harker har liksom blivit en vampyr, men Van Helsing slåss sida vid sida med henne.
Mm.
Ja. Fine. Gör som ni vill, jag bryr mig inte.
Och från den blodsugande Dracula och hans vän Van Helsing är steget inte jättelångt ändå på något sätt till myterna i Miami. Det har blivit dags för TLDR-cirkeln del 2. Och till den här veckan har vi då alltså läst Myths of Over Miami från Miami New Times från 1997. Skriven av Linda Edwards. Vi kan väl göra så att vi som vanligt börjar med en kort synopsis.
Myths over my... Fan, jag blev utloggad ur Google Drive.
jag tycker det kan vara kvar.
Myths over Miami tar oss med in i sägnerna och sagorna som de hemlösa barnen i Miami berättar för varandra. Mellan barnhem och härbärgen sprids berättelser om änglarna som slåss för barnens rättvisa men har en armé av demoner att stå emot. Från sexåringen vars pappa dödat mamman i narkotikarus till nioåringen vars psyksjuka mamma kommer och släpper iväg henne från barnhemmen är sägnerna de samma. Det är ett hopkok av bibelfigurer och övernaturliga väsen som ger tillvaron en mening. Att så småningom ska det lösa sig. De enda som tvivlar på berättelsen är de äldre barnen. 12-åringarna som förstått att inga änglar kämpar för dem.
Mm. Jag skulle säga att du börjar med att säga att det var sinnessjukt rörande hur den här skildringen visar eskapismens styrka och möjlighet att påverka människor och människors situationer ändå. Visst att det bara handlar om barn, men det känns ändå så här väldigt, som ett väldigt allmängiltigt sätt att hantera situationer man inte kan kontrollera på något vis. Att på något sätt uppfinna fantasivärldar som man finner någon form av trygghet i.
Och det känns också som, jag hade inte, innan jag läste den här så hade jag nog inte tänkt på att vi liksom, vad ska man säga, den urbana västvärlden typ, att det kunde födas nya sägner om väsen så. Men sen när man börjar fundera på det så är det ju verkligen så här, den vad ska man säga, det låter helt groteskt, men perfekt grogrund liksom, där det finns inget hopp, varje dag är liksom ett elände. Mm. Och du har barn som är fulla av fantasi som umgås med varandra utan översikt av vuxna. Det är klart man fattar då att så här, ja, det är klart att det får fästen liksom.
Alltså jag tycker den här texten är liksom fantastisk på flera olika sätt. Dels visar den ju också så här, alltså en sån klassisk berättartradition. Där historier förs vidare från mun till mun. De påpekar ju flera gånger i texten, lyfter fram hur de här sägnerna har kopplingar till gamla folkloristiska teman och figurer. Och alltså även i en sån urban miljö så liksom tas den traditionen vidare på något vis. Det är otroligt fascinerande att se. Även ifall liksom texten inte lägger tonvikten vid det så finns det där på ett väldigt fint sätt kan man säga.
Något som jag noterade, det här kom 1997. Mm. Det är liksom innan filterreportaget har slagit igenom. Ja. Jag tycker det blir väldigt tydligt därför att det ägnas nästan ingen tid alls åt de här barnen. Nej. Utan det är långa paragrafer med berättelser om de här glimmande neondemonerna som de ser på nätterna i Miami. Och sen är det så här, säger Anthony, 9 år, som är här därför att hans mamma knarkar ihjäl sig. Och sen fortsätter de om de här glimmande demonerna. Alltså de sätter inte... Hade man skrivit den här idag så tror jag att man hade börjat med så här... Ja, Anthony, 9 år, letar i en sopcontainer. Kanske han hittar något att äta idag.
Framförallt så hade det varit... Alltså den här... Om en redaktör idag hade satt händerna i den här texten så tror jag att hen direkt hade påpekat att det är alldeles för många röster. Mm. Alltså för att... Det man hade velat göra idag är ju på något sätt att följa, vi har den här, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, pojken som heter Fett. Alltså då hade man velat följa honom bara, alltså, och berätta hans historia på något vis. Mm. Men det man gör här är ju mycket, mycket mer att teckna ett porträtt på en värld och låta den på något sätt veckla ut sig. Snarare än att det finns liksom ett händelseförlopp på det sättet som man kanske vill i filterreportagets era. Jag vet inte om det är för att man har varit lite svältfödd på det, men jag tyckte det var otroligt skönt att läsa på det av den anledningen.
Mm. Jag håller med, för att jag tror att det handlar om så här delningskulturens grej. Alltså vi har ju inte bara delningskulturen utan även så här, alltså podcasts som The Moth och This American Life, all sån där modern storytelling 2013 handlar ju väldigt mycket om att ta avstamp i en persons fantastiska öde och låta den personen mer eller mindre stå i omotsagd när det ska målas ut. Visst ser inte så mycket sånt här att man är på en plats och berättar vad som sker där längre. Alltså att fenomenet i sig står i fokus, utan det är alltid personerna.
Mm. Och det, alltså jag tror att det, ska man vara cynisk, så tror jag att det handlar om att det gör, alltså det här reportaget med Midsommar Miami framförallt hade ju kunnat göra så sinnessjukt spektakulärt om man ville det. Mm. Och alltså man rör sig i en miljö bara som är otroligt, men som berör otroligt mycket och som är otroligt laddad med väldigt många olika aspekter. Och alltså bara där finns det otroligt mycket som man skulle kunna ta fasta på, men som man istället inte gör. Utan istället så väljer man att fokusera på liksom sägnens plats i den här väldigt spektakulära världen. Och det jag tycker det funkar jättebra. 18 minuter, 51 sekunder och 8 tiondelar tog det för mig att läsa den här.
19:30 loggar jag på, så att det är ungefär likadant.
Ja, så jag swishade igenom den verkligen, för att det liksom... Men i och med också att det är... Det var någon gång kanske när de berättade om Bloody Mary för tredje gången, så kanske det tappade lite fart. Men oftast var det i och med att man fick nya röster och så funkade det snarare bättre att hålla någonting vid liv. Och hur det sedan då liksom varvades med olika former av forskare och folklorister och så vidare, som pratade om så här, varifrån det här kom och kopplingar till andra saker. Det blev otroligt intressant av det på något vis.
Och sen så tyckte jag om, jag gillade greppet att så här, i början så är det ändå ganska, vad ska man säga, nedskalat. De berättar några så här små detaljer om det som komma ska, men sen så byggs det där på hela tiden. Det blir mer och mer liksom, från att det är någon som bara, ja, demonerna kommer på natten, vi ser dem i neonet typ. Så alltså när man går vidare så byggs det där på. Sen, och jag vill tro att Linda, vad hette hon?
Edwards.
Linda Edwards. Jag vill tro att hon har läst William Gibson.
Varför just Gibson, tänker
du? Därför att det finns något extremt gibsonskt i hennes beskrivning av Miamis natt.
Ja, det gör det.
Alltså,
men jag tänker att tematiskt så finns det något väldigt gaymanskt i det.
Ja. Ja, verkligen så. Verkligen
i,
så.
I det att det liksom finns den här världen som liksom i princip... Bara det att det är så här barn som ser hela den här världen, medan när du blir äldre så försvinner den. Liksom. Bara det känns väldigt gaymanskt på något vis.
Visst. Men jag tänkte främst på liksom... det finns ju... Jag kom hela tiden på tänka på inledningsmeningen i Gibsons Burning Chrome, där han... skriver outside, moths were batting themselves to death against the neon lights. Så, och jag fick den synen framför mig.
Det var ett citat jag tyckte var väldigt bra. Jag kommer inte ihåg vad pojken hette nu, men han ser sin kusin som har dött i militärkläder. Han får en någon slags syn när den här döda kusinen kommer tillbaka, och kusinen, han håller på att plugga den lilla pojken, och kusinen säger åt honom, stay strong and smart, so you can count on yourself, no one else, never stop watching, Bloody Mary is coming with Satan and she's seen your face. Jag tycker det är så otroligt tydligt hur, alltså det handlar ju om så här pojkens egen insikt på något sätt, att han vet att hur den här världen han lever i fungerar. Alltså, they're coming to get you i princip. Alltså, det är en tidsfråga innan du själv stryker med, för så hård är den här världen du befinner dig i. Och det är därför du liksom måste plugga och vara förberedd. Och sen never stop watching. Liksom. Och det var otroligt, otroligt bra.
Jag upplevde så här, jag var lite besvärad av att... jag stundtals var lite för fascinerad av historierna. De berättade, för att empatiskt gå in i berättelsen om deras liv. Alltså så här, deras öden, alltså hur hemskt, alltså fruktansvärd miljö.
Men för mig handlar det inte så mycket om det, alltså om att berätta om de här väldigt gripande människoödena i första hand, utan jag tror mer att det handlar om att berätta om hur människor, och i det här fallet då framförallt barn, utvecklar de här fantasivärldarna för att dela med allt det här hemska som händer runt om. Alltså, för det hemska kan man på något sätt, som någorlunda medveten om hur världen fungerar, föreställa sig och förstå, eller ha ett grepp om i alla fall. Och då tror jag förståelsen för hur de här barnen och hur deras medvetanden fungerar blir ännu tydligare på något vis. Känns som, skulle du säga, eller tror du att det här är vad David Simon skulle kalla för Oliver Twist-journalistik?
Det får du utveckla.
Han pratar ju om, det finns med spår av det i sista säsongen av The Wire på tidningsredaktionen, men han har ju pratat mycket om så här att journalistiken är alldeles för Dickensian story eller vad man pratar om. Alltså att så här, man letar efter den här snyftarhistorien på något vis. Och alla former av berättelser man vill berätta för utifrån om världen ska alltid ha en ingång som är av en Oliver Twistsk. Alltså förstår jag menar, alltså att det finns en sån tycka synd om grej snarare än att man vill beskriva så här, problemen eller vad man ska säga.
Jag tycker inte att det är det. Just utifrån det vi pratade om att så här, det handlar så extremt mycket om det här fenomenet och viljan att så här, beskriva hur vandringssägner helt plötsligt har slagit rot snarare än att beskriva
samhällsproblem.
Ja, för så lite som de går in på personerna och så lite de går in på så här, miljöerna de vistas i. Det nämns oftast bara i bisatser. Så man fattar att det är där och man fattar att det är vidrigt, men det liksom, det får hela tiden stå tillbaka.
Mm. Om man tänker då, vi satte ju upp förra veckan vårt TLDR-index där 10 är att en text är så dålig att man slutar läsa för att den känns för lång och 1 är att man svepte igenom texten för att den kändes kort och härlig. Vad hamnar då Mists Over Miami?
3.
Jag skulle nog säga 2 till och med. Det är ganska nära perfection i princip. Jag blev överraskad. Jag trodde inte alls den skulle vara så liksom. Jag trodde inte den skulle vara så intressant. Det kändes nästan inte ens som att läsa ett reportage utan som att läsa jag vet inte, men någonting fantastiskt bara.
Förra gången sa jag 4, då sa du 3. Nu sa jag 3, då sa du 2. Jag tror att vi får justera vårt index utifrån vår benägenhet att inte gå på de stora betygen.
Ja, kanske.
Vi får tacka alla som har mejlat om förslag förresten till det här slutgiltiga läsvärdighetsindexet. Hittills, ja, det känns som en stor uppgift. Det är mycket. Alla som kommer med förslag påpekar någonting som det finns en poäng i. Och skulle man koka ihop alla förslagen till 1, vi har en stor formel framför oss.
Ja, men då skulle man behöva sätta liksom MIT på att ta fram den här appen som ska kunna räkna ut den formeln. Men det uppskattas ändå.
Jag fick ett tips från Benjamin Ekman. Några som försökt att sätta, inte hitta formeln, men däremot försöka knäcka liksom koden. Det är Nieman Storyboard som 2011 har haft en serie essäer under rubriken Why is this so good? Där olika tunga, välrenommerade skriventer tar sig an en klassisk long read från förr och bryter ner den i beståndsdelar för att försöka reda ut just varför är det här en så jävla bra text. Det finns nästan 90 dissekeringar av olika artiklar där. Vi slänger in, det är lite över vår standard kanske, men vi slänger
jo,
in
det. Jo, det är ju, men och framförallt så är det stora problemet där ju att det är ju så kvalitativa analyser där man så måste bryta ner texten. Vi vill ju ha ett rent kvantitativt index som ändå funkar på något vis.
Faktiskt.
Ja. Till nästa vecka då, så vad heter det, föreslår jag att vi läser det som kanske är modern till alla long reads. Det är ett klassiskt gammalt Esquire-reportage om Frank Sinatra som heter Frank Sinatra Has a Cold. Det är från 1966 och skrivet av Gay Talazzi, tror jag nu uttalar sitt namn. Det ska bli spännande att se. Det är väl ett av de som beskrevs som början på det som skulle kallas för New Journalism. Det ska bli spännande. Jag har inte läst det reportaget själv. Har du gjort det?
Nej, jag har inte gjort.
Det blir kul, tror jag.
Jag gillar när vi tar saker ingen har läst, för att man det kan bli flopp, men det kan också bli härligt.
Och med det så har vi nått slutet på veckans podcast, och det är ju, vi tar oss som vanligt i mål med ett postskriptum, och jag tipsar som vanligt om serietidnings Arcs, och eftersom det är Halloween den här veckan skulle jag få slå ett slag för Batman-arket The Long Halloween som tar vid ganska exakt efter origin storyn Batman Year One. Det handlar om att den maskerade hämnaren får ta sig an en mördare i Gotham som bara slår till vid högtidstillfällen. Det är trevligt, tycker jag.
Jag ska tipsa om någonting på andra änden av skalan, får man väl säga. Pianisten Liberace, som var 70-talet, så var han typ den största, eller en av de största. Och han gav ut en bok som heter Liberace Cooks Recipes from His Seven Dining Rooms. En kokbok helt enkelt, vad han lagade för mat, för han var inte bara flink i fingrarna vid pianot utan lika snabb med en välslipad kniv i spisen. Och det har publicerats på Brain Pickings en del recept från den där och lite underbara bilder från den här kokboken.
Passa även då på att se, jag vet inte om du har sett den bilden, men Behind the Candelabra, som är Steven Soderberghs sista film, HBO-filmen, där Michael Douglas spelar Liberace. Mm. Väldigt bra. Mm.
Grymt.
Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Glöm inte att... Ska man glömma något?
Andas.
Ja, andas. Simma lugnt tills dess.
Ha det fint.
Hej.